Gustav III just nu kom till Paris. Det var att Sverige och Frankrike skulle underteckna ett nytt stort vänskapsavtal. Det var det mest omfattande vänskapsavtalet som någonsin har undertecknats mellan de bägge länderna. Och i det ingick också stora ekonomiska bistånd till Sverige, subventioner. Och i detta stora paket ingick också en koloni. Frankrike gav Sverige ön Saint-Barthélemy i Västindien. Det kan låta väldigt generöst att ge bort en ö sådär, men det var en ö de inte behövde och det fanns inte ens dricksvatten. Men det gav Gustav III chansen att haka på den mycket framgångsrika slavhandeln. Så Sverige var med om att transportera negerslavar från Afrika till Nordamerika. Festerna här i Versailles galanta salar, och i synnerhet i det här salen, spegelsalen, det markerar höjdpunkten på de fransk-svenska förbindelserna. Aldrig någonsin, varken förr eller senare, har relationerna varit så goda. Och bara några månader tidigare hade Sveriges ambassadör i Paris, Erik Magnus Stahl von Holstein, han hade lyckats gifta sig med finansministerns dotter. Och det var inte vilken finansminister som helst, det var bankir Necker, Europas rikaste man. Och det hade tagit ambassadören 8 år av sega förhandlingar att få det här bröllopet till stånd. Och Germaine de Staël, hans fru, hon blev snart en av Frankrikes bästa författare. Och då fick Sverige ännu en exklusiv direktkontakt med makten i Paris. Det här var år 1784. Och ingen av dem som var med på festerna här kunde ana att bara några år senare ska de allihopa antingen vara döda, sitta i fängelse eller vara drivna i landsflykt. Visst fanns det enstaka varningssignaler om vad som komma skulle, men de var så svaga att de inte nådde in i de här salongerna. Allt detta festande kulminerade med en tillställning som hölls längst borta i parken i Versailles, i det som är Lilla Trianon. Här hade drottningen någonting som man skulle kunna kalla Europas första miljörörelse. Därför att här kunde man se nytvättade lamm med rosett om halsen ledas omkring av unga handplockade pojkar och flickor utklädda till herdar och herdinnor. Här brukade Marie Antoinette bjuda sina uppvaktande kavaljerer på mjölk ur skålar formade som drottningens bröst. Och här hade man låtit bygga bondstugor, som man sa att det var, äkta bondstugor med parkettgolv inomhus och parkett i laggorn också. Och här ute kunde man se vackra bondkvinnor tvätta sin tvätt i det konstgjorda sjön, sjungande vackra folkvisor. Det här var ju naturligtvis en helt falsk idyll. Man kan ju säga en slags kungligt Disneyland i revolutionens skugga. Men för Marie Antoinette själv var det här en äkta idyll på något vis. Det var äkta för henne. Här kunde hon drömma att hon i alla fall levde nära naturen i all enkelhet. Och här var hon väldigt långt borta från det strikta hovprotokollet. Här ute i Trianon, här hölls nu på midsommaraftonen 1784. En fest som har gått till historien och kallats Europas första moderna fest. Därför att här för första gången bröt drottningen, Frankrikes drottning, bröt protokollet och gick helt själv omkring bland gästerna, samtalade med vem som helst och bjöd dem på mat ur skålar. Och hon hade gett order om att alla skulle vara klädda likadant som hon i vita fotsida klänningar. Det var nog helt unikt. Hela natten var parken upplyst här. Små orkestrar satt gömda i buskagen och spelade romantisk musik. Och den som ville kunde åka med små båtar över till kärlekstemplet. Det var oerhört romantiskt. Och man talade om det här i generationer efteråt. Och den svenska konstnären Lavrensen, han var med. Och han förevigade det hela på det här viset. Nu för inte alls länge sedan så har man restaurerat Lilla Trianon. Och nu ser det ut ungefär som det gjorde på drottningens tid. Komplett med alla djur och allting. Så hit kan ni komma och titta själva. Den enda smolken i glädjebägaren för Gustav III i allt detta festande, det var att hans mycket nära vän, kammarjunkaren Karl de Peyron, drogs in i en duell och dödades i Bologneskogen. Gustav III svimma när han fick den nyheten.
Hemresan gick i ilfart. För kungen och Axel von Fersen, de åkte i förväg i en snabbvagn och lyckades avverka sträckan Paris-Stockholm på 14 dagar, vilket var nytt kungligt reserekord. Framme i Stockholm fick kungen en överraskning. Han fick den här bron. Den kallades länge för Stockholms vackraste stenbro. Men tyvärr kan vi bara se det på bild idag. För där bron gick från Gamla stan till Riddarholmen, där ser det ut så här idag. Det enda som återstår på platsen, det är ju minnestavlan. Och där står på latin, om man översätter till svenska: då Gustav den tredje, den bäste bland kungar, vid god hälsa återvände från Italien till fosterlandet, byggdes denna stenbro som ett minnesmärke över Sveriges återställda sällhet och allmänna glädje av Stockholms borgerskap den 3 augusti 1784. Fast det finns en liten del av bron kvar. Den har man låtit mura in i stadshuset här i Lokes brunn. Så det här valvet är en del av Gustav den tredjes bro. Nu var kungen tillbaka i verkligheten. Det rådde svår missväxt och hungersnöd i landet. Många människor var missnöjda över att kungen hade varit borta så länge på så dyr nöjesresa. Och det gick rykten om att han hade övergått till katolicismen. Det här var första gången som Gustav den tredje fick massiv kritik från alla håll, i synnerhet från adeln. Och han förstod att han måste göra någonting snabbt för att få tillbaka sin popularitet. Nu skrinlade han planerna på att erövra Norge. Han måste sikta på någonting mycket större. Han siktade på Ryssland. Han skulle återupprätta det svenska Östersjöväldet, eller åtminstone försöka få tillbaks den del av Finland som hade försvunnit på Karl XII:s tid. Tidpunkten var det rätta för krig med Ryssland. Ryssland var upptaget i söder med krig med Turkiet. Och svenska diplomater, de reste runt och försökte värva Rysslands fiender för det här kriget. Det var en invecklad diplomatisk tango i många turer fram och tillbaks, innan kungen förstod att det inte gick. Han måste föra det här kriget ensam.
Men det var inga problem. Vännen 12 från statskuppen, han kunde nu sopa undan planerna på att erövra Norge och istället doma fram kartor över Ryssland. Och det här var väldigt hemligt. Och i största hemlighet möttes kungen och hans män i en hemlig krigskonselj i det här rummet i slutet på januari 1788 på Hagapaviljongen utanför Stockholm. Och här kom man fram till hur man skulle göra. Först skulle svenska flottan tillintetgöra den del av ryska flottan som låg i Finska viken. Och så skulle två svenska truppenheter rycka fram. Den ena skulle gå in i östra Finland där ryssarna hade ockuperat ett stort område. Och den andra skulle anfalla Sankt Petersburg, huvudstaden. Och det här hade man tänkt sig, det skulle gå lätt och smärtfritt. Eftersom man föreställde sig att hela den ryska flottan var på väg mot Medelhavet och Svarta havet för att slåss mot Turkiet. Problemet för Gustav III, det var närmast hur skulle han börja det här kriget? För ständerna i riksdagen, de ville ju inte ha någon krig. Och den svenska kungen vid den här tiden, han fick inte börja anfallskrig hur som helst. Men redan nu fanns det avdelningar för smutsiga tricks i politiken. Så skräddaren på Kungliga Operan, han fick hemliga instruktioner om att låta sig upp ett antal ryska kosackuniformer. De kanske skulle komma till användning. Så i slutet på juni 1788 var allting klart. Trupperna var lastade ombord på fartygen. Allting låg i Stockholms hamn. Den 23 juni gick Hans Majestät Konungen själv ombord. Han skulle föra befälet över det här, den största svenska krigsoperationen sedan Karl XII:s dagar. Och under stor pompa och ceremonier skulle flottan segla iväg. Men just den dagen var det inte så mycket vind. Så fram mot 9:30 på kvällen fick man börja ro ut flottan. Det var 28 galärer. Och kungen själv, han befann sig ombord på sin lustjakt Amfion. Som för övrigt ibland gick under smeknamnet den förgyllda träskon. För att antyda lite hur den rörde sig i vattnet. Men Kungen själv, han visade sig på däck, iklädd sin svenska dräkt naturligtvis. Och så hade han serafimerorden på sig, som alltid. Och så gick han ner i sin hytt. Och så skrev han ett brev till sina närmaste. Så här skrev han: jag kan ej dölja för eder hur livligt jag eldas av tanken på den lysande bana som öppnas för mig. Min själ kan ej motstå ärans lockelse vid tanken på att det är jag som kommer att bestämma Asiens öde. Jag tror mig alltså värdig denna de stora konungarnas tron som jag intagar. Så Gustav den tredje, som saknade all krigisk erfarenhet, han såg sig redan som en blivande krigarkung, än det svenska folkets hämnare över Ryssland. Och nu var det hans tur, Gustav den tredjes tur, att ingripa i världspolitiken. Nu är det slutet av juni månad 1788. Gustav den tredje befinner sig ombord på sitt fartyg Amfion i spetsen för en stor svensk flotteskader på väg genom Finlands skärgård österut för att anfalla Ryssland. Men samtidigt som kungen sitter på sin båt händer något mycket märkligt i östra Finland. En grupp svenska elitsoldater håller på att klä ut sig i falska ryska kosackuniformer som var hopsydda av operaskräddare Lindblad i Stockholm. Och det var ju kungens plan att falska kosacker skulle ta sig fram till gränsen, vända om där och komma skjutande in på den svenska sidan och låtsas vara anfallande ryssar, och så skulle kriget kunna börja. Men nu blev det inte riktigt så kungen hade bestämt sig. För den 28 juni på kvällen klädde sig svenskarna ut sig som de skulle, och så smög de in i skogen vid Pomala sund i Savolax rakt in mot den ryska gränsen. Men så hände någonting som ingen hade räknat med. De mötte plötsligt en grupp äkta kosacker. Och nu vet man inte vem som blir mest rädd, de äkta eller de falska. De började skjuta vilt på varandra och våldsam skottlossning uppstod i sommarnatten. Och efter en stund så sprang de åt varsitt håll. Och nu kom ju de falska svenska kosackerna skjutande och springande in på den svenska sidan. Och det var ju vad som hade behövts. De såg ju skottlossningen, de hörde skottlossningen. De såg kosackerna komma springande och nu kunde kriget börja. Fem dagar senare kom Gustav III hit till Sveaborg, som var Sveriges största fästning och förresten en av de största fästningarna i Europa vid den tiden. Här fick han nu officiellt nyheten om intermezzot borta i öster, incidenter som han själv hade hittat på. Och nu kunde han alltså officiellt förklara Ryssland krig. Och de svenska trupperna bröt in över gränsen i öster vid flera punkter. Men det var en motvillig skara svenska trupper, svenska och finska trupper, som marscherade österut över gränsen. En stor del av officerarna, i synnerhet de med finländsk anknytning, var emot kriget. För de visste att den svenska armén, i synnerhet den här i Finland, var inte tillräckligt bra utrustad. Den var inte tränad och motiverad för ett storkrig. Och några av dem hade redan tagit kontakt med den ryska kejsarinnan, för de ville ha fred. Men kungen drev på. Och nu hände sig det att en stor eskader var på väg genom Finska viken. Och då mötte de plötsligt en stor rysk eskader. Och alla blev lika förvånade. Därför att en anledning till att man vågade inleda kriget just nu var att man trodde att den ryska flottan hade lämnat Finska viken och var på väg mot Medelhavet för att slåss mot turkarna. Men det hade de inte. De låg där och slaget stod vid Hogland. Det blev ett våldsamt sjöslag. 17 ryska linjeskepp mot 20 svenska. Det var 12 000 ryska sjömän och matroser mot 11 000 svenska. Och det var det första svenska sjöslaget på över 70 år. Och när slaget var över så var det svårt att säga vem som hade vunnit egentligen. För att de ryska skeppen verkade något mer skjuta sönder än de svenska. Bägge sidor hade erövrat ett linjeskepp var. Ryssarna hade förlorat 1800 man, svenskarna 1200, men svenskarna hade nästan inga ammunition kvar. Så historikerna brukar säga att det här slaget slutade oavgjort. Överbefälhavare, i alla fall till namnet det här dagen, var kungens bror, hertig Karl. Men han skulle i alla fall aldrig glömma drabbningen. Och ju längre tid som gick efteråt, desto mer glamorös och förgylld blev hans insats. Och till slut hade han fyllt ett helt rum på sitt slott Rosersberg med ärofulla minnen från drabbningen. Seger eller inte,
Slaget var i alla fall en motgång för svenska armén. För nu kunde inte Gustav den tredje genomföra den här drömda blixtattacken, överraskningsattacken på Sankt Petersburg. Och nu låg hans flotta illa tilltufsad vid Sveaborg. Och där fanns det ingenting, i synnerhet inte ammunition. Och ryssarna hade lagt sig som en spärr utanför Hangeudd. Och det betydde att man inte kunde få förstärkningar vare sig från Stockholm eller Karlskrona. Och vad som var ännu värre, en svår epidemi hade brutit ut, tyfus. 12 000 sjömän var dödssjuka, 3 000 avled också. Gustav den tredje ville ändå fortsätta kriget. Och han trängde österut och försökte befria Fredrikshamn som hade ockuperats av ryssarna. Men det misslyckades. Och nu jäste missnöjet inom armén. 112 officerare, de flesta med rötter i Finland, hade samlats i högkvarteret här i Anjala. Som låg vid alldeles vid den dåtida svensk-ryska gränsen. Gränsvatten var Kymmene älv som ligger där och Ryssland låg på andra sidan. Gustav den tredje kände naturligtvis till missnöjet inom officerskåren. Så han begärde att Anjala-männen skulle skriva en lojalitetsförklaring. Och de samlades här och de skrev också ett dokument. Men de skrev inte en sådan förklaring, utan de skrev något mycket, mycket allvarligare. Den så kallade Anjala-deklarationen. Och den skickade de inte till kungen, utan till fienden, till den ryska härskaren Katarina den Stora. Och i Anjala-deklarationen tog de avstånd från kriget. De sa det var olagligt och de krävde fred. En av Anjala-männen hette Sprängporten. Och han var halvbror till den Sprängporten som hade fört Gustav den tredje till makten. Han hette Göran Sprängporten. Och han har utpekats som en av de allra första i Finlands historia som krävde och drömde och planerade om ett självständigt Finland. Utbrutet från Sverige. Fast ändå inte helt fritt. Det skulle vara ställt under rysk beskydd. Men majoriteten av officerarna här i Anjala ville inte ha ett fritt Finland. De drömde inte om att splittra Sverige. De var bara emot kriget och emot Gustav den tredje personligen. För kungen var det här ingenting annat än myteri. Och dessutom myteri mitt under brinnande krig. Det var ju katastrof. Så han flyttade snabbt ut sitt högkvarter ut i flottan till sitt fartyg Amfion. Det här är kajutan på Amfion. Det finns på Sjöhistoriska museet i Stockholm. Ett fantastiskt fartyg. Kom och titta på det. Men nu var faktiskt paniken nära. Och det sägs att Gustav den tredje ville avgå, abdikera och leva i exil i Frankrike. Men man kan säga vad man vill av Gustav den tredje. Det faktum är att han var faktiskt inte den som bröt ihop i kritiska situationer. Så efter en mycket kort tid av tårar och förtvivlan återhämtade han sig. Och just då räddades han från ett oväntat håll. Det kom en krigsförklaring från Danmark. Och det kunde man tycka var total katastrof. Två krig, Danmark å ena sidan och sen Finland och dessutom myteri i Finland. Men för Gustav den tredje var det här räddningen. Nu fick han en utomordentlig anledning att lämna fronten i Finland utan att det såg ut som flykt. Så han överlät befälet till sin bror, hertig Karl. Och så åkte han över till Sverige. Och där skulle han nu mycket skickligt utnyttja två starka känslor hos svenska folket. Hatet mot adelsmännen och hatet mot arvfienden Danmark. Och han skulle lika en ny Gustav Vasa åka till Dalarna för att hetsa folket mot de lömska herrarna och mot arvfienden. Han övervarade gudstjänsten i Mora kyrka. Och efteråt talade han till dalkararna. Från den här kullen där man alltid har sagt att Gustav Vasa pratade till dalkararna. Gustav den tredje ville göra likadant. Men det stämmer ändå inte riktigt som man har sagt att Gustav den tredje stod här i någon slags hemmagjord dalkarsdräkt med serafimerorden på vadmalsrocken. Gustav den tredje stod i uniform. Men allting gick i alla fall precis som kungen hade velat. Dalkararna var för kungen, mot adeln, det vill säga för fosterlandet. En frivillig kår bildades och de här entusiastiska stämningarna de spred sig snabbt över till Värmland, till Hälsingland och Jämtland. Och snart hade Gustav den tredje fått ihop en riktigt stor armé som han kunde sätta in mot de 8000 danskarna som hade brutit in i Bohuslän och hotade Göteborg. Men där blev det stopp, för utländska makter bröt in, det blev medling, danskarna tvingades tillbaka och seger och jubel för Gustav den tredje. Han åkte snabbt upp till Stockholm och nu kunde han ju gripa alla Anjala-männen. 97 stycken dömdes till döden. Men bara en enda avrättades, alla andra blev benådade. Den som avrättades var Johan Henrik Hästesko. För det var han som hade skrivit deklarationen och det var han som sammankallade mötet. De andra satte man in i fängelser över Sverige och Finland och två skickades i exil till svenska kolonin Sankt Bartholomé. Nu kunde Gustav III sammankalla riksdagen, ständerna. Och genom att skickligt utnyttja de här adelsfientliga vindarna i landet gjorde han sig nästan enväldig. Han fick rätten att själv börja krig, han fick kontrollen över hela statsapparaten. Och nu kunde han själv bestämma hur många och vilka som skulle sitta i regeringen i riksrådet. Och därmed hade han egentligen avskaffat denna urgamla institution riksrådet så som den hade funnits i 500 år. Han avskaffade adelns gamla privilegier, nästan alla privilegierna. Och för första gången i Sveriges historia så släpptes den breda, bildade medelklassen fram och fick tillgång till nästan alla ämbeten. Bönderna fick för första gången rätt att köpa mark. Förut hade det inte räckt med att de hade pengar, men nu fick de också rätten att köpa marken. Kronobönderna fick rätten att behålla sin jord. De fick rätt till skogsavverkning. De fick jaga och fiska, förut var det bara adeln som fick jaga. Och borgarna fick en del nya rättigheter och starkare ställning. Så här lyckades Gustav den tredje genomföra helt själv på egen hand. Bara med karisma och skicklig hantering av ständerna i riksdagen genomförde han mycket av det som den franska revolutionen 6 månader senare genomför med hjälp av giljotiner och brand och eld och rök. Självklart var adeln emot det här. Men Gustav III, han lyckades få också adelns godkännande genom att han infann sig här i riddarhuset på adelsmötet. Och i ett kritiskt ögonblick grep han själv ordförandeklubban och lyckades trumma igenom alla sina förslag utan votering. Detta var en verklig revolution. Nu genomfördes en rad sociala reformer på bred nivå. Hela folket jublade, ja, alla utom den procent naturligtvis som tillhörde högadeln och hade de högsta ämbeten. De skulle aldrig komma över det här. Och det bildades genast olika konspirationsgrupper som talade om Gustav III som tyrannen. Och man jämförde honom med tyrannen Julius Caesar, han som blev mördad. Men vem skulle bli Gustav III:s Brutus? Det var dags att få slut på kriget med Ryssland. Och kungen åkte över till Finland. Ingen svensk kung var så många gånger i Finland som Gustav III förresten. Han började med att leda sina trupper längs kustvägen österut. Och han var med vid 2 framgångsrika drabbningar, mindre sådana men i alla fall. Det ena var vid Uttismalm och det andra vid Valkiala, bägge inne på den ryska sidan. Men avgörandet skulle stå till sjöss. Och först hade man en serie motgångar och den värsta av dem höll på att bli rena katastrofen. Därför att hela den svenska flottan, mer än 200 fartyg med tusentals man ombord, bland dem med kungen och hans egen bror, allihopa hade genom en serie felmanövrar blivit instängda i Viborgska viken utanför Sankt Petersburg. Och det här var ytterst allvarligt. Kungen var i dödsfara. Provianten började ta slut, dricksvattnet sinade och kapitulation var nära, alltså total katastrof. Och nyheten om att den svenska kungen och hela hans flotta höll på att gå under i Viborgska viken spred sig snabbt till Europas huvudstäder och där följde regeringarna det här med spänning. För Sverige hade kommit i en bättre utrikespolitisk situation strax innan. Man hade fått hjälp från Preussen och det hade kommit pengar till och med från Turkiet för att Sverige slogs mot Ryssland. Och nu gick det rykten både i Sverige och Ryssland om att kungen höll på att ge upp, att allt var förlorat. Men Gustav III visade sig vara både modig och kallblodig i farans stund. Och det är på hans uttryckliga order som hela flottan den 3 juli 1790 tar sig skjutande igenom den ryska avspärrningen. Det börjar med att fartyget Dristigheten ser en öppning mellan 2 ryska fartyg. Och Dristigheten sätter kurs rakt fram, följs av Pålitligheten och sen alla de andra fartygen i en lång rad. Ryssarna öppnar eld, svenskarna besvarar elden.
På den här modellen på Sjöhistoriska museet i Stockholm så kan ni se hur det gick till. Här kommer först dristigheten anförd av överstelöjtnant Puke och så de andra fartygen efter. Så följde en ny seglats genom en ny rysk avspärrning. En lucka i leden. Och så nu öppnade de eld och det blev en häftig skottlossning med förluster på bägge sidor. Svåra förluster. Det värsta för svenskarna det var när fartyget Enigheten träffades och exploderade med man och allt. Kungen befann sig under hela tiden här ombord på galärskeppet Serafimerorden som förde kunglig vimpel. Men kulorna regnade över hans håll. Hans egen bror blev träffad i axeln, men han klarade sig. Fartygen kom igenom. Nästan hela den svenska flottan kom igenom. Ett tiotal sjönk och ett par tusen man blev krigsfångar. Men det är det här som har kallats det Viborgska gatloppet. Och det har i modern tid beskrivits som en av de största sjömilitära operationerna i norra Europas historia. Och ganska nyligen hittade man ett stort antal vrak nere i Viborgska vikens botten som man nu håller på att undersöka. Kungen samlade flottan här i Svensksund som ligger alldeles intill staden Kotka i östra Finska viken. Nu var flottan i säkerhet. Kungen var räddad. Men situationen var ändå förtvivlad. Kungen och det högre krigsbefälet höll ett krigsråd ombord på lustjakten Amfion. Befälet ville allihopa fortsätta västerut. Kungen sa nej. Vi stannar, sa han. Fortsätter vi, förlorar vi vad vi har vunnit här i öster. Flottan blir antagligen kvar vid Sveaborg. Finland är prisgivet. Och i förlängningen är hela Sverige hotat. Nu är inte stunden inne för att fly. Nu är stunden inne att stanna och möta fienden i ett avgörande slag, sa kungen. Alla generalerna och amiralerna var emot. Alla utom en, Kronstedt. Och det blev som kungen ville. Flottan stannade här för att möta ryssarna. Det var ett kungligt och ett modigt beslut. Tidigt på morgonen den 9 juli 1790 kom den ryska flottan seglande upp mot Svensksund. Det var cirka 200 fartyg. Det var 15 000 man ombord. De hade flera tusen kanoner. Och de mötte här den svenska flottan som var minst lika stor, hade 12 000 man ombord, lika många kanoner. Sjöhistorikerna säger idag att det var nära 500 fartyg av varierande storlek som deltog i det som nu skulle hända. Det blev det största sjöslaget i hela Östersjöområdets historia. Och för en gångs skull hade svenskarna lite tur med vädret och kunde utnyttja vinden och vågorna till sin fördel. Och de låg i stridsordning när ryssarna kom. Och det gjorde att de kunde ge koncentrisk eld mot de ryska fartygen. Och det blev en fruktansvärd drabbning som pågick i ett dygn. Och under hela den här striden så befann sig kungen mitt i det hela. Han satt ofta i små slupar som roddes mellan fartygen. Han gav goda råd, han uppmuntrade manskapet. Och kulorna regnade också över honom. Hans roddare träffades, en av dem avled. Och vid ett tillfälle så lyckades ryssarna ta hans slup. Men han hade själv just innan satt sig i säkerhet. Tidigt nästa morgon, den 10 juli, insåg man att segern var svensk. Det var den största militära segern till sjöss i hela svenska historien. Därför att över halva ryska flottan hade blivit sänkt. Och 9000 man ur den ryska armén, matroser och soldater, var tillintetgjorda. De hade dödats, sårats eller blivit tillfångatagna. Och bland de erövrade skeppen fanns det ryska amiralitetsfartyget Katarina. Överbefälhavaren ombord, prinsen av Nassau-Siegen, han hade hunnit sätta sig i säkerhet, men han glömde kvar sin sabel och sitt gevär. Sverige förlorade ett tiotal fartyg och sammanlagt bara mellan 600 och 700 i döda och sårade. Idag finns det fortfarande kvar mellan 10 och 20 vrak här ute i Svensksund. Man har plockat upp föremål därifrån som man kan se på Kotka museum. Och på den här lilla ön här så finns det fortfarande ett stort monument som restes på 150-årsdagen av slaget. Fredsförhandlingarna kom igång och kungen återvände till Sverige över Tavastehus och Åbo.
Och precis som han hade räknat ut så möttes han här när han steg i land på Logårdstrappan i Stockholm. Möttes han av hurrarop och storartade hyllningar. Det blev tacksägelsegudstjänst i Storkyrkan med Tedeum. Och det blev inmarsch av erövrade ryska fanor. Precis som man kan se på den här målningen av Per Hilleström. Den gula fanan i mitten. Det var Katarina, kejsarinnan Katarinas personliga fana. Den hittade man ombord på det skeppet som hade tillhört den ryska befälhavaren. Och den store konstnären Johan Tobias Sergel, han fick göra den här statyn av kungen. I det ögonblicket han stiger i land, han sträcker fram fredens olivkvist. Han håller den andra handen på statsrodret. Det ska föreställa Gustav den tredje som fredens återställare. Men mycket snart tystnade hurraropen. Visst var freden återställd, men vem var det som hade brutit freden? Och vad hade man vunnit på hela kriget? Ingenting. Man hade exakt samma gräns som förut. Och så visade sig dessutom att hurraropen hade blivit oerhört dyra. För mer än 10 000 man dog i svenska flottan, inte i strid, utan ombord på fartyg och trånga förläggningar i Karlskronas hamn. Och lika många dog inom armén, också i fältsjukdomar. Bara, om man så får säga, 1600 man stupade i strid. Och det blev också dyrt ekonomiskt. Kriget kostade lika mycket som 6 år av statens samtliga utgifter. Så oppositionen piskades nu upp mot kungen inom alla samhällslager. Men utomlands, där blev det bättre. Där ökades hans prestige. Och själv hade han fått ett enormt nytt självförtroende och såg sig själv som en stor härförare. Nu pågick för fullt den franska revolutionen. Och huvudena rullade på aristokraterna. Gustav den tredje var med om att planera flykten för det franska kungaparet ut ur Paris, ut i friheten. Och den som skulle organisera den här flykten, det var ju den svenska greven Axel von Fersen. Gustav den tredjes dröm, det var att han själv skulle stå vid den tyska gränsen och hälsa det franska kungaparet välkomna i friheten. Och för att kunna göra det här så skickade han upp svenska officerare längs Senfloden. De var utklädda till fiskare och de ritade kartor för hur den svenska invasionsarmén skulle kunna ta sig fram. Och de här kartorna finns fortfarande på krigsarkivet i Stockholm. Generalplanen den var att Gustav III skulle få soldater från Ryssland och Spanien och så en svensk styrka. Svenska styrkan skulle vara kärnan i det här invasionsarmén. Han erbjöd 16 000 man från Sverige som skulle föras med fartyg till Ostende och där skulle de sen ta sig ner till Paris med honom själv som härförare. Den ryska kejsarinnan Katarina, hon var till en början med på de här planerna. Men hon fick annat att tänka på, hon och de andra, för just nu pågick Polens delning som sysselsatte de här. Så planerna rann ut i sanden. Och dessutom var man ganska tveksam mot Gustav den tredje som härförare i stor skala, trots hans relativa framgångar vid Svensksund och på andra ställen. En alternativ plan Gustav den tredje hade, det var att låta Axel von Fersen ensam i ledningen för en svensk kavallerichock storma fängelset inne i Paris för att befria det franska kungaparet. Men också det rann ut i sanden. Men den franska revolutionens drömmar om frihet, jämlikhet, broderskap, det nådde naturligtvis också Sverige. Och där började nu många drömma om något liknande. I synnerhet de intellektuella. I synnerhet bland dem Källgren. Han skrev entusiastiska artiklar om revolutionen i Paris. Och kritiken ökade också från höger samtidigt mot Gustav den tredje, adelsmännen. Så han var under konstant press från både höger och vänster. Och för att få slut på de här skriverierna, i synnerhet drömmarna om en fransk revolution i Sverige, så förbjöd han alla tidningar att skriva någonting om vad som hände i Frankrike. Den allvarligaste sammansvärningen den bildades kring den 72-årige generalen Carl Fredrik Peklin. Han drog till sig adelsmannen Jakob Johan Ankarström. Ankarström, det var en man som hade börjat sin bana som pars vid hovet och officer vid livgardet. Men han misslyckades med nästan allt vad han gjorde i livet. och han ansåg att det var Gustav III som var skyldig till alla bakslagen och misslyckandena. Han försörjde sig just nu som procentare, det vill säga han lånade ut sina egna och sin hustrus pengar till hög ränta i snabba lån. Han hade en tid suttit häktad på Gotland, anklagad för att ha smedat konungen. Och det var när han kom hem från den resan som han bevittnade Angela-mannen överste Hästeskos avrättning här på Östermalmstorg i Stockholm. Det var då som han svor på att han en dag skulle skjuta kungen. Och att kungen skulle bort, det var många överens om. En statskupp skulle genomföras och en reformvänlig förmyndarregering tillsättas. Den ledande i den här gruppen, det var Peklin. Och med sig hade han grevarna Claes Horn och Adam Ribbing. De drömde om en ny författning där adeln skulle återfå sin gamla prestige. Men det skulle finnas vissa utrymme för radikala reformer. Men framförallt skulle kungen inte ha någonting att säga till om. Strax efter nyår 1792 träffade Anckarström en del av konspiratörerna. Det var på en middag hemma hos greve Claes Horn på Huvudstagård som på den tiden låg en bra bit utanför Stockholm. Greve Horn, det var en drömmare och svärmare som hatade Gustav III av både politiska och ideologiska skäl. Och han hade fått en del politiska idéer från Frankrike. Och med på den här middagen var också greve Adolf Ribbing. Och mycket snart kom herrarna in på ämnet hur blir jag med Gustav III. Det är då som idén kommer att man ska göra ett attentat på en operamaskerad. För då kan man ju komma tillräckligt nära kungen utan att det verkar misstänkt. Så greve Ribbing, han säger då när och vem skulle kunna göra det här? Och det är då som Anckarström där har svarat att om tillfälle ges gör jag det. Och så fick det bli. Redan nästa kväll var Anckarström på operan på en maskerad. Men då kom inte kungen. Fem gånger försökte Anckarström komma nära kungen med sina laddade pistoler. Han följde kungen till och med till riksdagen i Gävle, men kom inte åt. Och en gång så smög han omkring i parken utanför Hagapaviljongen och försökte sikta in genom fönstret, men kom inte till skott. Den 16 mars 1792 skulle det vara säsongens sista operamaskerad. Då måste det ske. Den 16, det var en fredag. Så tidigt på morgonen satt Anckarström hemma i sin lägenhet här på Målargatan i Stockholm. Och han satt och slipade sin kniv som han hade köpt veckan innan på Riddarholmen. Och sen målade han den svart för att den inte skulle blänka när han högg till. Och på kvällen tog han fram pistolerna som han hade fått låna av greve Horn. Det var eleganta pistoler med valnötskolvar. Och han laddade dem. 10 hagelkulor, 4 små metallskrotbitar och den ena hällde han dessutom lite tapetnubb. Och så gjorde han en förladdning med gråpapper och svart krut. Klockan 23.30 lämnade han sin bostad och han gjorde det tillsammans med greve Horn. Anckarström var då redan klädd för maskeraden. Han hade på sig en rund svart hatt, en vit ansiktsmask med en gardin som täckte hela ansiktet. Han hade en svart domino på sig. Och sina 2 pistoler, de stoppade han i fickorna och kniven hade han stoppat ner i ärmen. Och så började herrarna gå mot operan. Det var Gustav III:s opera som låg på samma plats där dagens opera ligger, men såg helt annorlunda ut. Det liknade UD som är mitt emot. Konspiratörerna, de hade börjat komma redan vid 11-tiden. Och de väckte uppmärksamhet redan från början för att det var inte så mycket folk. Och de, konspiratörerna, var alla likadant klädda i svarta masker och svarta dräkter. De såg ut som uniformerade konspiratörer och de stod och viskade i hörnen. Då, vid den tiden, satt kungen en trappa upp i drabantsalen åt middag med några vänner. Han hade fått en varning. Ett anonymt brev skrivet på franska språket med en blyertspenna. Men kungen, han skrattade bara åt det här. Han hade fått många varningar. Och han sa bara att skola de tro att jag är rädd. Idag vet vi att det här brevet var skrivet av en av konspiratörerna. En överste löjtnant Liljehorn från Livgardet. Så eftermiddagen steg Gustav III upp och så ställde han sig en lång stund i ett runt fönster, så kallade oxögat, där han kunde se ner på balen och de där nere kunde se upp på honom. Och där stod han som en levande måltavla en lång stund, men det hände ju ingenting. Då tog han på sig en vid slängkappa av siden. Han höll den alltid öppet så man kunde se serafimeråren här. Och så satte han på sig en trekantig hatt, en vit ansiktsmask som täckte hela ansiktet. Han hade sitt svärd som tillhörde storkorset av svärdsorden. Och så stoppade han det här brevet i bältet. Och så tog han hovstallmästare Hans Henrik von Essen under armen och så gick de ner i foajén. Men alla kände genast igen kungen i alla fall. Man såg det på serafimeråden och på svärdet. Så de blev genast omringade av maskerade balgäster. En man kom upp alldeles intill kungen och sa: "Bonjour, beau mask. God afton, vackra mask." Det var signalen. Ankarström sprang upp rakt bakom kungen. Ett skott small av. Men det lät inte särskilt imponerande. De flesta märkte ingenting. Orkestern fortsatte att spela som om ingenting hade hänt. Men dirigenten, regimentsmusikern Klot, han hade hört något konstigt, så han markerade snabbt i notpapperna. Jag tänkte att det här måste jag prata med musikern om efteråt, så här ska det ju inte låta heller. Och därför vet vi att skottet small av precis mellan det 13:e och 14:e takten i kontradansen. Kungen hade träffats bakifrån ovanför vänster höft. Han föll inte till golvet, han dog inte. Han bara skrek till: "Aj, je suis blessé." Jag är sårad. Han pratade ju helst franska, i alla fall på operan. Och han högg tag i von Essen som förde honom till en bänk vid sidan av i foajén. Och där satt han en stund. Kaptenen vid livgardet, Gustav Löwenheim, kom springande och drog sin sabel. Och de ropade: "Stäng dörrarna!" Och kungen blev mer och mer matt. Och han bad att bli uppfört i sitt rum. Och då förde man upp honom till det här rummet och satte honom i den här fåtöljen. Här kan man fortfarande se de stelnade blodfläckarna. Fåtöljen finns till vardags på Nordiska museet i Stockholm. Jag har fått låna hit den. Kungens kabinettrummet, det finns i dagens operahus. Restaurerat och rekonstruerat. De här väggdekorationerna och dörren är från det gamla rummet. Ankarström, han slängde genast ifrån sig pistolerna och sin kniv. Och så ropade han: "Elden är lös!" Han och de andra 18 konspiratörerna. Och tanken var att det skulle bli panik, alla skulle springa hit och dit. Men det gjorde de inte. Det blev ingen panik. Istället var ju dörrarna redan stängda. Och nu kom högvakten springande från slottet med bajonetter på gevärerna. Och spärrade av hela operahuset. Ingen kunde komma in, ingen kunde komma ut. Och Stockholms polismästare Liljesparre dök upp väldigt snabbt och satte sig vid ett bord. Och alla gästerna måste gå förbi, ta av sig sina masker, legitimera sig. Och då upptäckte man Ankarströms två pistoler på golvet och den skarpslipade kniven. Ingenting hade gått enligt planerna. Kungen var inte död. Det hade inte blivit panik. Och nu kunde man ju inte göra statskupp, för gator och torg patrullerades av militären. Och kungen, han var vid fullt medvetande. Han gav klara och tydliga order och direktiv. En av Stockholms vapensmeder kände igen de här pistolerna. De hade lämnats in av en kund strax innan. Kunden var kapten Ankarström. Så ett dygn efter mordet var Ankarström gripen och han erkände genast. Och han sa att han var ensam om attentatet. Men man hittade greve Horns ytterrock hemma hos Ankarström, så Horn greps också. Och med hjälp av polismästarens effektiva förhörsmetoder kunde man snart gripa den ena efter den andra. Snart hade man 30 anhållna misstänkta. Samtliga var höga ämbetsmän, höga officerare. En av dem, greve Bjelke, han blev så nervös när han blev kallad till polisförhör att han tog livet av sig med gift. Hans analyserade maginnehåll ligger i den här burken på livrustkammaren på Stockholms slott. Kungen, som inte visste hur allvarligt sårad han var, bad att få bli uppburen till sin paradsängkammare. För han tänkte göra det mesta möjliga av det här dramat. För här kunde han ju ta emot folk. Och en lång rad personer passerade här. Det var hans vänner, släktingar och snart också många före detta fiender.
Därför att ju längre kungens dödskamp drog ut på tiden, desto mer sympati fick han. Gamla fiender kom hit för att försonas och här skedde många tårfyllda avsked. Under större delen av den här tiden var kungen vid fullt medvetande. Han strödde omkring sig välformulerade meningar av typen: så besynnerligt att jag skulle bli blesserad i ett operahus när jag nyss återkommit oskadd från ett krig. Rummet här där han låg var mycket kallt. Det var ju mitt i vintern och läkarna sa att det skulle inte eldas här. Man ville hålla nere febern på det sättet. Så uppvaktningen som satt här dag och natt, de hade gömt tjocka pälsar. Så i det stunder kungen somnade in så tog de på sig pälsarna. Kungen fick veta nu att attentatsmannen hette Ankarström. Men att han troligtvis inte var ensam. Många var inblandade. Då ville han inte veta mera. Han ville inte ha någon namn och han sa att ingen fick prata om komplotten. Den här metallskroten som Ankarströms pistolladdning hade skjutit djupt in i kungens kropp, det hade gått så djupt att man med dåtida kirurgiska metoder inte kunde få ut det. I synnerhet inte det här rostiga tapetnubben. Vittnena som satt här, de såg att kungen rörde inte en min när livläkaren stack in hela handen i det öppna såret för att få ut nubben. Såret blev naturligtvis inflammerat, för man hade ju inte antibiotika på den här tiden. Lunginflammation tillstötte, plågorna blev allt värre. Den sista dagen, efter 13 dagars lidande, kunde kungen inte ligga längre, det gjorde så ont. Så han satt upp i en fåtölj. Rummet här var då helt fyllt av förruttnelselukten från varen och från de här ruttniga såren. Livläkaren gjorde en sista undersökning och så sa han: Ers majestäts tillstånd är inte alls tillfredsställande. Kungen frågade då: är det allvarligt? Och livläkaren hade svarat: ja, mitt samvete och min heder förbjuder mig att förneka det. Kungen frågade då: hur långt är det kvar? Och läkaren svarade: 5-6 timmar. Kungen tog då sista smörjelsen. Och då kan man tänka sig att ärkebiskopen skulle komma in här och göra det. Men det fick han inte. Utan in kom biskopen från Växjö istället. Kungen avskydde ärkebiskopen. Gustav III:s sista ord här i livet, det blev: jag känner mig sömnig. Ett kort ögonblicks vila skulle göra mig gott. Och så dog han. Det var den 29 mars 1792. Han blev 46 år gammal. Och han dog här omgiven av en liten grupp nära vänner. Drottningen var inte här och inte heller hans bror, hertig Karl. Så var han borta, Gustav III, vår enda solkung och kanske mest debatterade och omdiskuterade monark. Hans bror tog över en förmyndarregering. Och därmed började ett helt nytt kapitel i vår historia. Gustavianerna blev alla avsatta eller förföljda. Och den enda av attentatsmännen som blev avrättad, det var Ankarström. Alla andra i komplotten fick sina straff förkortade eller blev benådade av hertig Karl. Som under många år hade haft kontakt med missnöjda adelsmän. Och som säkert visste att man planerade ett attentat, men som kanske inte visste när det skulle ske. Ankarströms avrättning blev den mest offentliga och det mest omskrivna i Sveriges historia. Den började med att han fördes runt i 3 torg i Stockholm och där han till publikens hörbara jubel piskades offentligt. Och sen, den 27 april, fördes han till Galgbacken här vid Skanstull. Det sägs att han den morgonen vaknade klockan 5. Så åt han en mycket stadig frukost bestående av 2 kotletter, bröd och mjölk. Och så kördes han i Rackarkärran eller Bödens skrinda ner för nuvarande Götgatan. Åskådarna berättade att han satt lugnt och stilla i sin vagn och läste ur en bönbok. Och ibland tittade han upp och hälsade på bekanta. Fiskarstull hade 400 man ur hans eget förband. Livregementet ställts upp som vakter. Och här möttes han av 2 präster.
Och iklädd en röd väst och svart ögonbindel gick han fram till böden. Hans sista ord hördes klart och tydligt. Pris och ära vare dig, Herre Jesus, innerlig. Och åskådarna vittnar om att Ankarström var lugn och samlad ända fram till sitt sista ögonblick. Och sen högg böden av hans högerhand. Tjopp! Det var handen som hade hållit pistolen. Och sen högg han av huvudet. Och sen tog böden och hans drängar paus. Och inför ögonen på flera tusen åskådare, för det var en väldigt vacker vårdag, satt böden och hans drängar och tog sig några rejäla supar och åt en frukost. Och så var det dags för nästa makabra scen. Böden högg sönder Ankarströms lik i flera delar och satte delarna på stegel. Galgbacken är för länge sedan borta. Idag så finns det vanliga hyreshus här på den platsen. Och på Solandergatan finns det några stenar i marken som vittnar om vad som en gång hände här. Ankarströms familj, hans bröder och hans barn, bytte efternamn efteråt. De kallar sig Löwenström. Och hans yngste bror blev mycket förmögen. Och som i en försoningsgest till den svenska staten testamenterade han hela sin förmögenhet till ett sjukhus, det Löwenströmska lasarettet, som fortfarande finns kvar i Vallentuna. Ankarströms söner, de blev officerare, och det blev också en sonson. Men sonsonen, han rymde från det militära, gick till sjöss och försvann som sjökapten någonstans i östra Medelhavet. Och så skulle det dröja ända till 1863, då riddarhuset en dag meddelade att ätten Löwenström Ankarström hade utgått på svärdsidan, som man sa. Den hade dött ut, det fanns inte längre några manliga arvingar. De andra konspiratörerna, de kom lindrigt undan. Fyra stycken, alla var grevar, dömdes till landsförvisning. Det var grevarna Horn, Ribbing, Ärensvärd och Liljehorn. Och en enda, den gamla generalen Peklin, fick fängelse. Han fick livstidsfängelse. Gustav III var omstridd redan under sin livstid. Och idag, 200 år senare, kommer fortfarande ut böcker för och emot denna komplicerade människa som tydligen hade egenskapen han både kunde dra till sig och stöta ifrån sig människor då som nu. Men jag tror man måste komma ihåg att Gustav III var så mycket mer än en sminkad teaterkung. Visst var han tjusarkungen och visst var han en upplyst despot. Men det var ju en despotism som ledde till djupa förändringar av det svenska samhället. Till början av utjämningen mellan samhällsklasserna och mot en ökad religiös tolerans. Och ingen kan väl glömma att det var på hans tid vi fick vår opera. Vi fick den första svenska teaterensemblen med Dramaten. Och Gustav III grundade Svenska Akademin. Det gjorde han efter att ha blivit inspirerad i Paris, där han fick vara med på den franska akademins möten. Han grundade akademin här 1786. Och i hans instruktioner för akademin så står det att den ska arbeta upp på det svenska språkets styrka, renhet och höghet. Och det står att akademins valspråk ska vara snille och smak. Och de nyutnämnda snillerna, de satte omedelbart igång att arbeta på Sveriges första ordbok på svenska språket. Men det var ett mycket långsamt och mödosamt arbete, för man är inte klar än. Man har nu kommit till ord som börjar på SU ungefär, så det är ganska många ord kvar. Idag är akademin kanske mest känd för att det är de som bestämmer vem som ska få Nobels litteraturpris varje år. Men akademin ger själv ut en mängd priser och stipendier. Och akademin äger en av världens äldsta tidningar, äger och utger den här tidningen. Post- och inrikes tidningar har utkommit i 351 år, nu menar veckotidning. Akademin ska ha 18 ledamöter, bestämde Gustav III. Aldrig flera, men det kan vara färre. Han utnämnde bara 16 ledamöter. Det kanske beror på att förorden av snillen med smak tog slut där vid 16. Bland de första 16 som blev utnämnda är de flesta glömda. Men det finns tre namn man hör ibland. Den ena är Celsius, det är han med termometerskalan. En är skalden Leopold. Och så har vi skalden Källgren förstås.
som fick sina samlade verk utgivna så sent som alldeles nyligen, 200 år efter det att de var skrivna. Akademin har alla sina möten, årsmöten i den här magnifika lokalen. Det ser likadant ut här som på Gustav III:s tid. Det är på Gustav II Adolfs födelsedag, den 9 december varje år, som mötena hålls här. Och det hålls enligt exakt samma ritual som Gustav III bestämde. Han har ritat själv på ett papper hur det ska vara dukat. Då sitter de vid ett långbord här. Ledamöterna mitt emot varandra, sina numrerade stolar. Var och en ska ha ett glas vatten framför sig och ett tänt ljus. Och kungafamiljen är alltid med och rikets högsta herrar sitter runt omkring. Och det är oerhört högtidligt. Gustav III var en bildad, intelligent och modig människa. Han kunde ha blivit en stor härförare. För han hade en härförares främsta egenskaper. Nämligen mod i farans stund. Han kunde fatta djärva och snabba beslut. Han var målmedveten och karismatisk. Men han saknade uthållighet. Och han hade ingen som helst tålamod med tråkiga saker. Och därför gick det som det gick i hans krig till exempel. Men det som Gustav III åstadkom och det han skapade, det blev ofta grundläggande för det moderna Sverige. Glansen står sig än från Gustavs dagar. Eller som skalden Esaias Tegnér skrev på 1800-talet. Det står ett skimmer över Gustavs dagar. Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du så vill. Men det är sol där i. Och det gäller än.